Det är härligt att ni välsignar mig då och då. Jag får nästan säga som min dotter sa en gång när min hustru satte fram lite rester. Samma mat kom för tredje gången på bordet, så tittade min dotter på det med en sur blick och så sa hon: den här maten är så välsignad så den behöver vi inte be för. Men ni får gärna be för mig, jag menar inte så. Tvärtom, jag är mycket tacksam om ni gör det. Vi ska gå till Matteus 6:e kapitel. Matteus 6, vi ska läsa 14:e och 15:e verserna. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Hjälp, säger vi. Nu ligger man risig till igen. Ja, då tar vi vara på det jag sa förra timmen. Att det vi omedelbart ser i skriften är så ofta förkastelsens och hotets alternativ. Lagens alternativ egentligen. Och vi tänker så här: åh, nu måste vi sätta igång och förlåta alla människor, annars får vi inte vara med. Gud älskar mig inte om inte jag först gör det eller detta. Var alltid misstänksam mot sådana läror. Gud älskar dig vad du än gör. Därför att du är en del av hans skapelse. Nu ska vi behöva ägna oss åt någon sorts brännvinsadvokatyr här nu. Och liksom försöka att dribbla bort det här ordet. Nej, det ska vi inte göra. Vi måste förstå det i det större bibliska sammanhanget. Och för att vi ska göra det ska vi gå till Romarbrevet 8:1. Där står det så här, och nu läser jag alltså som ni märker nya översättningen igen. Nu har vi lämnat samvetet bakom oss, höll jag på att säga. Romarbrevet 8:1, där står det i nya översättningen: nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. I gamla översättningen står det: så är nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och var och en är ju sig själv närmast, så det är väldigt lätt att läsa den här versen och tänka att den betyder att nu slipper jag undan. Nu blir det ingen fällande dom över mitt liv. Och det är helt sant. Tack och lov. Det är ingen diskussion om den saken. Men bibelordet, det här ordet i Romarbrevet 8:1, innehåller mycket, mycket mer. Därför att det Paulus vill tala om för oss, det är att en kristen är införsatt i ett tillstånd som är domsfritt, där den kristne inte är utsatt för dom och heller inte sprider dom. Vi var överens tidigare om att i det andliga finns det ljus och mörker. Och ljuset har med nåd att göra och mörkret med förakt. Jag utsätts inte för Guds förakt. Och jag sprider inte heller mitt förakt omkring mig. Det är liksom det tillståndet Gud vill föra mig till. Det är inte det han kräver av mig, utan det är det han vill förverkliga i våra liv. När alltså Paulus skriver nu att nu är det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, så betyder alltså det: Gud vill ta dig och mig och liksom föra oss in i ett domsfritt, ett föraktfritt tillstånd. Vi har bett att han ska rena oss inifrån för det förakt vi kan ha tagit emot utifrån. Och kanske till och med fortsatt att rikta mot oss själva. Gud vill föra det här vidare. Så att vi heller inte sprider förakt. Utan att vi blir människor som i vilka det strömmar in nåd och ut ur vilka det strömmar nåd. Vem vill inte bli renad från föraktlighet och från andras förakt? Och vem vill inte bli löst ifrån självbespottelsen? Jo, det vill de flesta. Men sen kommer alltså nästa fråga. Vill vi också låta Gud slutföra den här processen, föra den vidare så att vi så att säga löses från behovet att sprida förakt ut ifrån oss själva? Att sprida fördömelse. Därför att om vi vill gå halva vägen och säga, ja käre Gud, jag vill gärna ha inre helande och läkedom för alla mina sår och alla mina tråkiga upplevelser och allt som har hänt i livet. Tack gärna. Men förakta vill jag ju kunna göra. Ja, då säger Gud, men käre vän, vill du bara gå halva vägen, är det bättre att vi inte går alls? Om ni inte förlåter era medmänniskor så vill inte jag förlåta er. Därför att det betraktar jag som slutsteget i den här processen, säger Gud. Jag vill få föra dig ut ur föraktets sammanhang, förstår ni det uttrycket? Så att ni blir nådes människor, lever av nåd, sprider nåd. Och det är kanske lika gott, säger Gud, att vi från början är klara över vart vi är på väg. Det är inte så roligt om du liksom slår till bromsarna på halva vägen och säger hit vill jag men inte längre. Kanske bättre att vi inte startar då, säger Gud. Du får tänka på saken tills vi är överens om att gå hela vägen. Det här är inte något Guds förkastande utan det är bara en sorts Guds ljus över det här att det han vill sätta oss in i när han vill rena oss från mörker, det är en process där han vill att vi ska följa hela vägen. Jag sa förra timmen så här att vi kan ganska snart se när vi lär oss att känna igen mönster i våra egna liv och andras liv, så kan vi ganska snart se det här. Att om någon människa blir utsatt för bespottelse så börjar han att spotta. Som regel spottar han på sig själv. Men det kan ju också hända att han börjar spotta tillbaka. I vilket fall är det så här. Spott in, spott ut. Det kan vara lite sen en fråga om vart där loskan liksom riktas. Man kan rikta den mot sig själv och gör det som regel. Också när man går ut på stan och träffar såna här riktigt tuffa killar med massa nitar och läder och grejer. Lite stiletter och sånt. De är ju väldigt beredda på att om man spottar dem mellan ögonen så får man en hel spottkörtel tillbaka så att säga. Men om man vinner förtroende från en sån kille så att han verkligen kan våga tala om hur han känner det. Det stora problemet, det som till sist kommer fram ändå, är självbespottelse. Gud vill få ge oss läkedom. Han vill få förvandla det som är mörker i vårt inre till det som är ljus. Och så håller han då fram för oss detta. Vi får rena oss ifrån den bespottelse som liksom landat i vårt inre. Vi får rena oss ifrån tvånget att spotta på oss själva. Men han går ett steg längre. Han vill också lära oss att och göra det möjligt för oss att förlåta de som har gjort så här. Så ofta är detta slutstenen. Så förunderligt. I väldigt, väldigt mycket själavård blir detta i praktiken ändå det sista steget. Man är framme vid målet när man har fått uppleva att en människa har fått förlåta sin nästa. Nu är det väldigt viktigt att när vi läser i Guds ord om förlåtelsen av vår nästa, så är det så oerhört viktigt att vi förstår att detta är inte Guds krav utan Guds erbjudande. Jag har träffat så otroligt många kristna som inte har fått undervisning på den här punkten och det smärtar mig. För detta är verkligen troslivets allra mest elementära ting. Att vi får upp ögonen för att detta med att förlåta min nästa, Det är inte Guds krav, utan Gud säger att har du och jag lidit skada, så vi bär på vrede, vi bär på hat, vi bär på bitterhet, vi bär på besvikelse, vi bär på självömkan eller hämndbegär. Så säger Gud, kom mitt barn så får jag rena dig. Och när jag har renat dig från det där, då kan du förlåta. För du vet, när vi ska förlåta alldeles på egen hand så är det inte stora grejer vi klarar egentligen. Man åker buss och bussen kränger lite och någon trampar en på tårna. Åh, förlåt, säger man. Ja visst, tårna fanns ju kvar i alla fall. Till nu ska man kanske klara sig utan dem också. Men sen möter man andra människor. Vad säger man till en kvinna som varit utsatt för hustrumisshandel i 15 år? Som kanske fått hela sitt självförtroende sönderbankat, sin kropp med. Överkörd på längden och tvären, sexuellt utnyttjad och förnedrad. Vad säger man till en sån kvinna? Du ska förlåta, ungefär som om hon kunde det. Pytsan. Vems smärta är av någon betydelse? Är det han som fick tårna trampade på bussen eller hon som blev utnyttjad? Ja, det är inte mycket till evangelium om det bara gäller för småblessyrer. Utan det evangelium vi har att komma med ska ju gälla för de djupaste skadorna starkast. Det ska ju vara där kraften överflödar. Då måste vi liksom göra klart för oss från början. Här handlar det om Guds kraft och inte människans. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Vi ska bläddra fram några sidor i Romarbrevet. Paulus ger oss lite undervisning i det här lite längre fram. 12 kapitlet. Och vi börjar läsa i 14 versen. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, till det står skrivet: min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Om vi nu har för oss att den inbördes förlåtelsen är Guds inträdeskrav i paradiset, det är någonting vi måste lyckas med, en vi måste prestera och klara av. Om man då läser Romarbrevet 12 så kan det inte bli något annat än en instruktion i hyckleri. Nu ska du vara vänlig och glad och trevlig och positiv fast du har fått en spark på smalbenen. Och du ska vara så vänlig så du bjuder killen som sparkar dig på en varm korv. Ser du riktigt tjusig och trevlig och behaglig ut så samlar du på något sätt glödande kol på hans huvud. Vi kristna, jag tror vi är experter på att sopa konflikter under mattan. Åh, man får inte lov att bli arg, brukar det heta ibland. Eller åtminstone brukar vi handla som det hette så. Man får inte lov att säga ifrån och man får inte lov att göra det. Utan alltid ska man se så vänlig ut. Så går vi omkring med det här lilla kyrkleendet, ni vet. Ja, men Jesus gjorde inte så. Min hustru var på en föreläsning i synagogan i Göteborg från lite intresserad av Israels situation. Och det var rabbinen där i synagogan som föreläste. Och så kom det dit en sån här riktig gruppförstörare som ställde frågor och ville ta över hela föreläsandet själv ungefär. Och då var det någon i gruppen där som väl hörde till den judiska församlingen som plötsligt bara sa: håll tyst med dig, vi har inte kommit hit för att höra på dig. Och det skulle man ju inte kunna drömma om att säga i en kristen församling. Utan istället gör vi ju så här i en sån situation att vi tittar fromt ut genom fönstret och vi tiger och lider och vi mumlar i tungor till Gud att han kan väl stänga av den här killen vi vrider oss som maskar och säger till sist så när det hela är över så går man hem och laddar ur på någon annan. Nästa gång man kommer dit så är den där gruppförstöraren också där och så tänker man, alltså, är han här idag också? Jaha, ja, då får jag sluta den här gruppen och så slutar man i den här gruppen. Har ni hört visan för?
Jo.
Så gör vi. Det är klart att det inte är så man ska hantera en konflikt. Det har aldrig varit Guds mening. Det enda slutresultat som kommer av ett sånt här beteende är att vi mår illa själva. Får man inte lov att säga ifrån? Jo, man får lov att säga ifrån. Ja. Men vad ska man inte göra? Sprida förbannelse. Det är något annat. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Betyder det alltid att man går fram och klappar om en människa som gör fel och säger frid broder, frid broder, frid broder? Ja, det kan man också säga. Men när man har sagt det 10 gånger så kanske man kan säga, hörru, det där är faktiskt fel som du sysslar med. Vi har en, som kristna tycker jag, nästan ännu sämre förmåga än folk i allmänhet att skilja på sak och person i våra konflikter. Och man säger att ja, men det där, det stämmer väl inte? Jaså, du fördömer mig, du tror att jag ska komma till helvetet, kommer det då? Men älskade vän, lugna dig, det har jag aldrig sagt. Bara lyssna till vad jag sa nu. Det där, just det där måste väl vara fel. Vi för väldigt lätt över våra konflikter till att bli någon sorts personfråga. Nästan lättare än andra människor. När det skulle vara tvärtom. Eller finns möjlighet att bli. Nej, det här är inte en instruktion i hyckleri. Utan en instruktion i förlåtelse. Och det är något helt annat. Ofta när vi blir förnedrade och föraktade så vaknar någon sorts förtrytelse i vårt inre. Det finns då ingen rättvisa i denna världen. Och kanske också en liten tanke att ja, Gud, han bara kräver att jag ska vända andra kinden till. Han frågar inte efter rättvisa. Om Gud var en rättvis Gud så skulle han inte komma och kräva någonting sånt. Och så tänker man, det är bäst att jag slår tillbaka. Och så nästan så här som att du kan väl titta åt ett annat håll, Gud, för nu klipper jag till. Enda målet helga medel. Och ibland kanske man tänker att ja, jag måste slå honom för att han inte ska gå göra samma sak med andra. Här måste skipas rättvisa. Och det är tydligen ingen annan som gör det än jag. Nej, Gud säger så här, ta inte rätten i egna händer. Nähä. Vad gör vi då? Låt Guds vrede ha sin gång. När du och jag råkar ut för ondska. När vi på olika sätt blir förnedrade, föraktade, utnyttjade, misshandlade, bortstötta och övergivna. Ja, då vaknar vrede. Eller besvikelse om vi så vill. Inom oss. Vad ska vi göra med den? Ja, vi kan ta den vreden eller den besvikelsen och kasta den tillbaka på den som förbannar oss. Eller vi kan kasta den på oss själva. Så att när bespottaren har gått så står jag där och spottar på mig själv. Men jag kan också göra så här. Och det är så stor välsignelse i det. Jag kan gå till Gud och säga, nu är jag uppfylld med mörk. Jag är uppfylld med vrede. Kära Gud, jag känner det som att jag skulle kunna döda honom. Egentligen skulle jag vilja strypa honom. Jag vill be dig Gud att din vrede får ha sin gång och inte min. Jag vill be att du rena mig från min vrede. Jag vill lämna hela frågan om rättvisa till dig. Jag bara ber att du ska rengöra mig. För hur det än är, Jesus, jag har ju faktiskt inte råkat ut för något värre än du har gjort. Jag vill be att du renar mig. Och den rättvisa som ska skipas, den vill jag helt och hållet överlåta på dig. För du kan, men jag kan inte. Att vara ärlig inför Gud i såna här situationer, det är vi så främmande för. När vi läser Davids psalmer i Psaltaren, är det många kristna i Sverige som får skrämselhicka och börjar censurera och hoppa över versar. Ska vi ta ett exempel? Vi går till 139:e salmen. Ska vi läsa de verser som alla hoppar över? Och du vet, den börjar ju så vackert. Den är som jord att avsluta ett symöte med. Herre, du utransakar mig och känner mig, vare sig jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån, vare sig jag går eller ligger, utforskar du det, och med alla mina vägar är du förtrogen. Och så vidare. Ja, så underbart. Gud vet allt om oss. Han har bestämt vår livslängd innan en enda dag kom. Han har skapat benen i din kropp och han har gett dig alla dina inre organ. Och allt var underbart som David i poetisk form beskriver här. Om hur Gud har att göra med allting i våra liv. Och att det inte är så lätt att smita från honom som vi ibland tror. Han överger oss aldrig. Varför säger nu David allt detta? Jo, därför att han har ett litet problem. Och det är det som kommer i de sista verserna. 19:e versen. O Gud, att du ville dräpa det ogudaktiga. Jag måtte de blodgiriga vika bort ifrån mig. De som talar om dig med onda planer i sinnet. De som har bringat dina städer i fördärv. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Skulle jag inte känna leda vid dem som står mig emot, dig emot? Jag hatar dem med det starkaste hat. Ja, mina fiender har det blivit. Men snälla David, så får man inte säga, det vet väl. Det är ju inte fromt det här. Du är ingen god kristen som tycker så. Du ska samla glödande kol på folks huvud. Var väl lite snäll istället. Käck och rar och lite mild. Du kan väl le. Försök. Nej, han talar ut med Gud precis som hur han känner. Och varför gör han det? Jo, han säger, utransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Och se till om jag är stadd på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Herre, du vet allt om mig. Vare sig jag sitter eller står. Du omsluter mig på alla sidor. Alla mina dagar känner du innan någon enda kom. Det finns ingenting hos mig som är dig främmande. Nu har jag alla de här känslorna, Gud. Och jag kan inte riktigt överblicka om de är rena eller inte. Jag kanske är ute och cyklar på farliga vägar nu. Det här kanske är en helig vrede. Men det kanske också är en väldigt ohelig. Hur ska jag få veta vilket? Jag måste fråga Gud. Jag vill ta alla dessa känslor. Och jag vill lämna dem åt dig, Gud. Plocka bort det som inte hör dig till. Se till om jag är stad på en olycksväg. Rena mitt innersta. Sen jag nu har talat om precis hur jag känner det. Vi är lite rädda för att gå till Gud och säga jag hatar Johansson. Och det är ju konstigt att vi är det. Det kan ju inte komma som någon överraskning. Om någon vet det där så är det ju Gud. Men vad vi blir fromma när vi ska be över såna här ting. Ja, käre Gud, jag är ju lite ledsen på Johansson, brukar det heta. När man är så arg så man kunde slita håret av honom. Istället för att gå till Gud, inte med sin allra mest devalverade och nerbantade version av hur man känner det, utan med den nattsvartaste av dem alla. Och säga, så här känner jag det i mina värsta stunder, Gud. Rena mig, är du snäll. Ibland är kristna lite rädda för det här av den anledningen att man har kanske varit i en konflikt med en människa. Och så blir man ruskigt arg. Riktigt tvärilsk blev man. Och så tänker man att det var ju för att han gjorde så som jag blev så arg. Och så tänker man, tänk om jag nu går till Gud och säger att Pettersson, han ville faktiskt sätta åt mig. Han ville att jag skulle få kicken ifrån jobbet så han kunde ta min plats. Och det är därför jag är så arg. Och så säger Gud, nej men lille vän, du har fullständigt fel. Du har misstagit dig totalt. Det var inte alls därför han gjorde som han gjorde. Vi är rädda för att anklaga Johansson för någonting som Gud vet att Johansson inte har gjort. Och så tänker man att, ja, nu ska jag tänka och tala väl om min nästa. Det säger Luther och det är bra. Och det ska jag göra. Så nu när jag talar med Gud så ska jag ta den snällaste och snyggaste och trevligaste versionen av det Johansson gjorde. Jag tror visserligen inte på den själv. Men jag är rädd för att det är kanske den som Gud tror på. Och så kommer man då med sina mildaste anklagelser istället för att komma med sina värsta. Du förstår vad det hela går ut på. Det är ju att du ska bli fri från dina anklagelser, eller hur? Mm. Hur ska du kunna bli det om du inte säger de värsta inför Gud? Om du i snällhetens och fromhetens tecken bara nämner de svagaste anklagelserna och spar på de grövsta. Om du säger att jag är lite ledsen på Johansson för att jag är något osäker på om han i allt har handlat riktigt. Ja, då får du hjälp som räcker för den anklagelsen. Jag menar, det räcker inte långt. Du är så arg så du kan flyga i taket. Vad gör vi? Vi säger till Gud, jag är så arg så jag kan flyga i taket. Gud, hjälp mig. Ja, får du hjälp för det. Alltså gäller det. Det spelar ingen roll när du kommer med dina nattsvartaste anklagelser. De kan vara uppåt väggarna fel. Ibland är de ju faktiskt det. Men när du har blivit ren ifrån dina nattsvartaste anklagelser så kanske du verkligen ser att ja, det där var ju tokigt i kubik. I vilket fall spelar det ingen roll, när du är fri så är du. Det är det går ut på. Jag kommer ihåg en människa som jag hade mycket själavårdskontakt med och jobbade en del med. Och som konsekvent hade lärt sig att bekänna sina minsta anklagelser istället för sina största. Och som var uppfylld av alla möjliga sorters besvikelser som naturligtvis inte gick att erkänna för sig själv. Så kommer den människan till sist fram till ett klarhetens ögonblick och säger så här: jag har varit känslomässigt oärlig i hela mitt liv. Jag har varit känslomässigt oärlig i hela mitt liv. Nå, det är inte det Gud eftersträvar. Utan sanningen ska göra er fria. Och det betyder alltså, där vi går i en hård värld, att vi råkar ständigt ut för förnedringar och ständigt ut för påhopp och förakt av alla slag. Och då finns det en sån enorm läkedom i detta. Att kunna ge förlåtelse. Alltså att kunna möta mörkret som strömmar emot mig. Kunna möta det med ljus. Istället för att möta det med mörker. Eller bara ta emot mörkret och kasta mer mörker på sig själv. Nå, det ljuset har vi inte. Men vi kan få det. Vi kan sträcka oss efter ett ljus att möta det mörker med som kommer emot oss. Och frågan om rättvisa får vi lämna till Herren. Den sköter han. Idag, imorgon eller på den yttersta dagen. När han sköter det. Och så får vi uppleva en rening. Många gånger är det så att vi har bittra minnen, som det brukar heta. Bittra minnen. Och när Gud ger nåd och ger kraft så att vi blir lösta från den gamla bitterheten, så att vi blir lösta från förnedringen, föraktet, vad det nu är. Vet du vad som händer då? Jo, då har man minnet kvar och bitterheten är borta. Och man kan tala om det i samma ton som man läser fiskhamnsrapporten fast man är landkrabba. Det är som om det inte längre gällde mig. Ibland när man kommer till Gud och ber om rening ifrån hat, vrede, självömkan, ledsenhet. Vad det nu är som har blivit ens egen speciella reaktion på det onda som mötte en. Så upplever man ibland att det kan gå fort och ibland att det kan gå sakta. Ibland är det en process där. När man får komma och komma och komma till Gud. Kanske när man hamnar i situationer som liksom på nytt väcker den gamla smärtan till liv. Herre, hjälp mig att förlåta djupare än förut. Hjälp mig att ta emot mer nåd över det här. Låt din nåd över dessa ting i mitt liv växa sig så stark att smärtan viker. Ibland är det så. Ibland får man se hur en människa bara får gråta ut och får uppleva frigörelse praktiskt taget direkt. En viktig faktor som kan göra skillnaden här mellan snabb och långsam förlossning har mycket att göra med hur mycket vi har manipulerat våra känslor på vägen. Inte minst hur mycket vi har försökt att förlåta på egen hand. Därför att förlåtelsen i egen kraft, som jag sa nyss, den handlar om att vi devalverar det onda vi utsattes för. Ja, han menade säkert inte så illa. Och förresten så har ju han haft en så svår barndom. Och det regnade ju den dagen. Och vem vet, han kanske hade skoskav. Vi hittar på förmildrande omständigheter, ursäktande förklaringar. Vi försöker liksom ta udden av vår egen smärta genom att på något sätt nästan trolla med begreppen. Svepa in det hela i bortförklaringar. Och det där är lögnens dimmor. Det kan hända att han hade haft en svår barndom, och det kan mycket väl hända att det regnade och han kanske hade skoskap på båda fötterna. Men det är en lögnens dimma ändå, därför att innerst inne tror inte jag själv på det här. Och då är det jag alltså införsatt i en process där jag försöker lura mig själv. Och det kan man göra på något sätt i huvudet. Man kan lura sig själv så till en grad så att man liksom tror att det har jag bearbetat för länge sedan. Det är ju ett honnörsord, jag har bearbetat, brukar det heta, man har ljugit bort alltsammans. I själva verket har man alltihopa kvar. Men man har tappat kontakten med sina egna känslor. Och att man har det kvar, det ser man när han kommer tillbaka och gör likadant en gång till. För då exploderar man ju. Pang, brak. Man blir mycket argare andra gången än första, för det är andra gången. Och man har kvar den gamla vreden fast man nu inte längre har kontakt med den. Man har förträngt den, säger psykologerna. Okej, men förträngningen är inte en automatisk process som fungerar utan din medverkan. Utan en högst medveten process där vi håller på och liksom tuggar samma tugga gång på gång som en ko som tuggar upp där, ni vet, ja, idisslar. För att liksom vi jobbar med det här, som det heter. Det är så jobbigt det här. Det är jättejobbigt. Men så småningom så tycker vi liksom att vi har tuggat sönder förnedringen och liksom tagit loven av den, förklarat bort den. Men när vi på det sättet liksom har svept in våra känslor i olika draperier av osanning och bortförklaring, sånt som vi egentligen inte tror på själva, så har vi liksom bara kapslat in mörkret i mera mörker. Och då går frigörelsen långsammare. Det är ofta lättare att förlösa en människa som är topp, tunn och rasande än en som fromt sitter och säger att jag är lite ledsen. Därför att den som är verkligt arg, han har kontakt med sina känslor. Jag kommer ihåg en kvinna jag mötte en gång som hade blivit oerhört förnedrad av sin man. Men denne man hade haft ett så dominerande inflytande över henne att hon vågade inte bli arg. Och sånt händer ibland. Utan kände hela tiden, jag måste förlåta honom, annars blir det ännu värre. Och hon hade lyckats att manipulera bort hela känslobatteriet. Så hon kunde beskriva all förnedring och varit utsatt för med ett litet småleende. Ja, så här har jag haft det. Och jag frågade, men älskade vän, är du inte arg? Nej, jag är inte arg. Jag har förlåtit. Ja, men när gjorde du det då? Ja, det vet jag inte, men jag har förlåtit. Och jag trodde inte på det där. Utan vi fortsatte att liksom borra i marken lite granna. Tills vi kom ner till det djup där gifttunnorna låg nergrävda. Då får jag se henne alltså. Sitta skakande av gråt. Säga, jag hade kunnat mörda honom. Och då öppnade sig genast frihet. Ja, men vi talade med Gud om sak. Ja, visst. Och så kommer frigörelsen, reningen. Ibland är det så här att vi har gammal sådan undanstuvad besvikelse i vårt inre. Och det är inte alltid så lätt att liksom bara säga det att ja, nu ska vi ta fram den. Eller plocka fram den som det brukar heta. Det kanske man inte alls kan. Ibland kanske man får invänta ett tillfälle då den helige ande hjälper en. Kanske genom att man hamnar i samma situation en gång till. Det kan vara den helige andes pedagogik ibland. Och då kanske plötsligt väldigt mycket gammalt elände, gammal dynga bara väller fram ur ens inne som man trodde att det där har jag blivit fri från för länge sedan. Men när så sker, då kan jag säga till Gud, ta allt sammans. Ibland kan det ju vara så här. Vi vet att vi har väldigt mycket sånt här gammalt elände instuvat, men vi kan inte nå det. Och det är ingen idé att hålla på och liksom försöka pumpa upp känslor eller att manipulera sig själv tillbaka på något sätt. Det blir bara ännu krångligare. Men man kanske får säga, Gud, du kan hjälpa mig. Jag vill bekänna inför dig att jag bär på mycket gammalt smuts och elände. Det är inte allt som är åtkomligt för mig själv, det är inte allt jag upplever idag. Men jag vet att jag har svalt ner det och inte gett det till dig. Därför det där med att ge sin vrede till Gud, det är ju en medveten process. Man kan alltid veta efteråt att nu har jag gjort det. Men när man har gått liksom och en tid ältat det här och smakat på det här och pratat bort det här och till sist stuvat ner det här, då har man det ju kvar. Så på något sätt kan man med sitt medvetande ändå veta att jag har det kvar. Jag känner inte, men jag förstår, det måste finnas där. Då kan man ju liksom bara säga till Gud, jag ber att du rena mig. Och kanske får man återkomma med sin bön. Jag tror mycket på uthållig bön i de här sammanhangen. Inte i form av långa dagliga fasteprocesser eller i månader och sådär. Utan varje dag du vaknar så säger du, Herre, rena mig lite till. Amen. Ja, det är bara fyra ord, det kan du säga. Det är ingen stor prestation. Men bara detta att du återkommer och återkommer. Du ska få se vilken effekt det har på lite sikt. Och att få lära sig att praktisera den ärligheten inför Gud. In till dess att man blir fri. Jätteskönt. Det finns inget vredesförbud. Vi ska titta också på ett annat ord. Det står i Efesierbrevet 4 kapitlet och 25 versen. Lägg därför bort lögnen och tala sanning. Var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede, ge inte djävulen något tillfälle. Du förstår, det är inte synd att bli arg. Men det är mycket stor risk att man gör synd när man är arg. Se upp när du blir arg så att du inte syndar, står det. Ja, det är väl skönt. Alltså får du bli arg. Gud är en Gud som dagligen vredgas, står det i Psaltaren. Och vi är hans avbilder. Alltså råder inget vredesförbud i Guds rike. Men vreden är svår att hantera på rätt sätt. Den behöver inte automatiskt förvandlas till någon sorts annan känsla som vi så ofta gör. Vi trixar om den till självömkan, vad synd det var mig nu. Eller ledsenhet eller missmod eller vad det nu är vi brukar förvandla vår vrede till. Och det kan väl också hända att somliga av oss har mycket temperament och andra har lite. Det brukar ju heta att kvinnor indelas i två kategorier. De som blir arga för allting och de som blir arga för ingenting. Men det kanske också gäller karar. Jag vet inte. Det var en parentes. Vi kan ha lite olika lätt att bli arga. Och det behöver inte vara någon neurotisk vredeshämning eller vredesförbud eller så här. Men i vilket fall efter dina resurser har du rätt att bli arg? Om så din vrede brukar stanna på 100 eller på 10 000. Men frågan är, vad gör du med din vrede i det ögonblick du blir arg? För nu gäller det att inte ge djävulen något tillfälle. Ja, du kan kasta din vrede tillbaka på honom som du nu uppfattar som din fiende. Då har du gett djävulen ett härligt tillfälle. Eller du kan ta din vrede och kasta den på dig själv och han gnuggar händerna. Du har gett honom ett tillfälle då med. Vad gör du? Du tar din vrede och så ger du den till Gud. Och djävulen står där med lång näsa. För det var inte det han hade hoppats att du skulle göra. Bara ge den till Gud. Och ta emot nåd istället. Men något vredesförbud finns det inte. Det är så viktigt att vi ser det. Utan det finns en full frihet och en full ärlighet på känslans område. Lägg bort lögnen och tala sanning, säger Paulus här. Det kan ju hända att han tänkte på helt andra sammanhang när han skrev det. Men det passar ju väldigt bra ihop. För det är ofta ett drag av förljugenhet i vår snällhet. När vi tror att Gud kräver förlåtelse istället för att erbjuda förlåtelsens möjlighet. Och nu ska vi ta oss en stund i bön. Och vi ska ta gott om tid på oss. Vi ska be att den helige ande leder oss. Därför att det kan gott hända att vi har lite till mans gammal vrede, gamla skelett i garderoberna. Både vrede och besvikelse som vi känner av. Smärtsamma minnen av alla slag. Besvikelse då vi kanske kände oss undanskuffade eller utnyttjade eller hänsynslöst behandlade. Det kan hända att det finns episoder i ditt liv som du vet att du har varit besviken över men som du idag inte har kontakt med. Låt oss i alla fall börja att be Gud om rening.